Helt fantastiskt. Oj, det hördes bra. Hosianna. Se din kung kommer till dig. Jesus kommer till oss. Till dig just nu idag. Som en annorlunda kung. Om du är här som oroar dig för allting som händer omkring oss och i den här världen, ska du lyssna till bibelorden idag. Om du sitter här och känner dina brister, tycker att du inte räcker till, tycker att du kanske är en syndare som knappt borde sitta här i kyrkan, då ska du lyssna till Guds ord till dig idag. Och om du vill tro men tycker att du inte riktigt tror tillräckligt mycket. Du tror på Jesus lite men du vet inte riktigt om han har tagit emot dig fullt ut. Kanske av en massa anledningar. Du ska släppa in orden djupt in i ditt hjärta idag. Och känna det sammanhanget som beskrivs. Och vi ber tillsammans att vi ska få känna det, att vi tillhör något alldeles, alldeles fantastiskt sammanhang. Och glädjande sammanhang. Och om du är här och du tänker att du är en god kristen men är lite besviken på Gud, då ber vi att anden ska dra in dig och mig i faderns härlighet så att vi ser Herren Jesus. Så att vi ser det mer än vi ser oss själva. En härlighet och en suveränitet som kommer genom Jesus. Att vi ser det mer än omständigheterna vi är besvikna på. Så att någonting kan få hända i oss. Så den där lovsången och det där jublet som vi kände när vi sjöng också får vara rakt in i din och min vardag. Att det får bubbla fram någonting i vårt inre. Texten som Malin läste, den har sin ursprung drygt 500 år tidigare i Zakaria 9. Och jag vill läsa det och lyssna till orden. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnans föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort. Och han ska tala frid till hedna folken. Det är till oss. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. Zakaria, 550 år innan Jesus rider in där i Jerusalem. Han fick ett tillfälle, ett heligt tillfälle att lyssna till Guds röst så långt innan, till Guds plan som fanns där så långt tillbaka i tiden. I berättelsen i Matteus 21 när Jesus rider in i Jerusalem, det är lite roligt för att det är ju bara så många blad emellan Zakaria och Matteus 21. Men det är 500 år. Det är lång tid, men vi bara bläddrar några sidor. Och så läser vi där om lärjungarna som förbereder och fixar och grejar. Och de gör det två och två. Jag tycker det är skönt att höra. För det är tillsammans. Vi växer in i det Jesus gör för oss. Det är tillsammans sida vid sida vi ska stå. Det är inte en och en som det är så mycket i vårt samhälle idag. Det är inte ensam hushåll, utan det är så här. Många och sida vid sida. Men lärjungarna förbereder och de fixar. Men det är Jesus som instruerar dem. Det är han som säger, gå dit till den byn, hämta den där åsnan där borta, kom med den till mig. Det är Jesus som instruerar dem. Och Jesus som alltid lyssnar till fadern. Det är fadern som håller i trådarna. Löftet som kommer långt bak ifrån tiden är på väg att gå i uppfyllelse. Och fadern håller i trådarna. Egentligen så tror jag att lärjungarna var helt omedvetna om det här. Jag tror inte ens de tänkte på Zakaria 9. De fattade inte vad som var på gång. Att det var en enorm kraft när Jesus där skulle rida in i Jerusalem. De förstod inte det. Det som hände när fadern genom Jesus bryter in i vår trasiga värld. In i vår skadade värld. Och det gör han också nu. Du kanske knappt vågar tro det. Men han är enormt nära dig just nu. In i din värld. In i min värld. Lärjungarna, de bara låter sig ledas, eller hur? De lyssnar på Jesus och det han säger. Och så går de och gör det. De behöver inte hitta på någonting själva. De behöver inte tänka ut något alldeles fantastiskt. De behöver inte vara kreativa eller nytänkande. Utan de lyssnar på Jesus. Ibland så tror jag. Jag tror att vi får för oss. Kanske någon av er som sitter här. Att det hänger så mycket på dig. Eller på mig. Eller på oss. Att Jesus tappar kontrollen om inte vi lever upp till det. Som han har sagt. Eller det som är min egen standard. Eller ännu värre. Att han drar sig undan om inte jag är så där bra som jag borde. Men så är det inte. Jesus, han litar inte på lärjungarna. Vem litar han på? Han litar på fadern. Fadern litar han på. Inte på dig och mig. Eller jag tänker inte ens på sig själv. Han är ju så utsatt som människa. Han vet att hans mänsklighet behöver fadern. Så det är fadern han litar på. Han som har skapat universum. Vars kraft är större än all solens kraft. Om vi ska jämföra med något. Idag ropar texterna. Till dig och till mig, att just du och jag är inbjudna att dras in i Jesus. In i det fadern gör för oss genom Jesus. Gud kunde befria israeliterna från Egyptens slaveri. Han kan med all sin kraft befria dig och mig genom Jesus. Här skulle jag vilja bryta av lite grann och ge mig in på en ordstudie. Jag försöker göra den snabbt och effektivt. Men att hopp, den här dagen är ju hoppets tecken. Och hopp, när vi säger att vi hoppas på någonting så tycker jag att det har blivit så tungt. Ja, det där hopp, och det är ungefär man hopp. Det kanske blir, kanske inte blir. Men i Bibeln så beskrivs det på ett annat sätt. Om man skulle beskriva en förväntansfull känsla inför en framtid som skulle bli bättre än vad det är nu, då kanske man skulle säga att det känns spännande, känns kul, det känns lite osäkert, men det kittlar lite, det är spännande, det är någonting på gång. Det är hopp. Och det är så vi skulle beskriva hopp. Och har man inte hopp, då är det inte riktigt bra för en människa. Det är sunt och bra och gott när vi känner hopp. Och i Bibeln så beskriver man detta hopp med lite olika nyanser. Det finns två ord i GT som är de viktigaste orden. Jag hoppas ni följer med mig hela vägen på den här ordstudien. De orden är Yachal och Kava. Och sen är det Elpis, samma sak i Nya Testamentet. Men den här då, Yachal, den betyder att vänta. Att vänta på någonting gott. Det är ungefär som berättelsen om Noa i Noas ark. Och när den här översvämningen drog sig tillbaka så fick han typ Yachala i flera veckor. Han fick vänta på att vattnet skulle rinna undan. Han väntade. Eller en annan nyans då som är det här kaval. Då är det så här spänd förväntan. Det är inte bara tålamod utan det är ivrighet och jag hoppas jag ser fram emot detta. Det ska bli så spännande och jag liksom kan inte hålla mig när man är aktiv på något sätt. Och profeten Jesaja beskriver Gud som en bonde som planterar vinstockar och sen kavahar han på druvorna. Det är spännande att gå ut och titta hela tiden och se, nu kommer de snart. Och Mika, han talar om bönder. Och vi kanske inte kan så mycket om att vara bonde, men ändå, man planterar ju saker, man väntar. Och då så bönderna, de både kava och yachal på att morgondagen ska fukta jorden. Alltså de bibliska uttrycken för hopp, det är att vänta och att tålamod, men också spännande förväntan. Så när Israels profeter levde i en mörk och tid, alltså folket skadade varandra mer och mer och det kändes, det var tungt, så säger Jesaja så här: jag ska vänta på Herren som döljer sitt ansikte för Jakobs hus, och jag ska hoppas på honom. Det är, jag ska yachal på Herren, jag ska kava på honom. Hopp i Bibeln, det är inte optimism. Hopp i Bibeln är inte fokus på omständigheterna. Det är mer så att de hoppfulla människorna i Bibeln, de inser ofta att det finns ingenting. Det finns ingenting här som tyder på att den här världen ska bli bättre. Ingenting. Men då väljer de ändå att hoppas. Och profeten Hosea, som levde i en fruktansvärt hemsk tid, han valde hopp och så säger han så här: Gud kunde förvandla den svåra situationen till en omgivande eller hoppingivande dörr för framtiden. Den här svåra situationen, den kan bli en hoppingivande dörr för framtiden, säger han. Och så lyfter han upp hur Israel befrias från slaveriet i Egypten, som var fullständigt överraskande. Ingen trodde det var möjligt, det var bara en stor överraskning, en omöjlig. Och så lyfte Hosea upp det mitt i sitt hemska och det hemska de lever i. Och så säger han så här, mitt i smärtan, han kan göra det igen. Han kan göra det igen. Och det är ord som jag tror att Herren vill ska ut till era hjärtan idag. Han kan göra det igen. Han kan det. Det är Guds trofasthet bakåt i tiden som ger hopp för framtiden. Man ser framåt genom att se bakåt. För det ger hopp för framtiden. NT beskriver på samma sätt. De var övertygade om att Jesu liv, död och uppståndelse var Guds överraskande svar på vårt största problem. Vår egoism, vår ondska och döden. Den tomma graven öppnar en ny hoppingivande dörr. Vi väntar på Herren. Och Paulus skriver med iver, och lyssna till de här orden som kan få vara till dig: Kristus i dig, Kristus i oss, härlighetens hopp. Det var en liten ordstudie, men jag hoppas att det här ger dig en stark känsla av att hopp kan vara mycket mer än bara något litet eller optimism. En banad väg, säger Jesaja, ska gå där. Ödemarken ska glädja sig. Och säg till oroliga hjärtan, var starka, var inte rädda. Se, er Gud är här. De här orden, sprungna ur faderns hjärta långt bak i tiden, de är som legat där, som om de har legat under en vedtrave, tänker jag mig, och glött under den där vedtraven och sen bara ta den här fyr. Och det är när Jesus rider in i Jerusalem. Och jag ser då Jesus rida in i Jerusalem, men jag kan se hans ben dingla långt ner på sidorna av den där åsnan. Det är ingen häftig syn på det sättet. Men folket bara fylls av en glädje. Och när jag läser det så tänker jag, så fantastiskt. De ropar, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Ja, och Hosianna, det är ju ett jubelrop, men det är också ett rop på bön. Hjälp, kom och hjälp oss, fräls oss, rädda oss, befria oss. Och jag tror att de inte fattade när de gick där och ropade och sjöng och jubelropen kom. De fattade inte varför fylls vi av en sån stor glädje. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem, sa Zakaria 500 år tidigare. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. När Jesus rider in i Jerusalem, så gör han det och uppfyller Guds löften. Glädjen bara spontant flödar i folkens hjärta. Egentligen vet vi bara timmar eller någon dag senare att de missuppfattar väldigt mycket. Ändå fylls de av glädjen när sanning och nåd, när barmhärtighet och rättfärdighet flöda in i vår värld som solstrålar. Det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Om du känner det, att det är nattsvart kanske, så är det inte nattsvart, utan det finns en som är nära dig just nu och kan se dig. Så förbered er i jul. Förbered er för att ta emot honom som kommer och som kommer till dig. Försök inte att skärpa till dig. Försök inte att bli så duktig som möjligt, för det handlar inte om hur fin du försöker göra dig, utan det handlar om en oändligt god Gud som strömmar in i den här världen och som gör det också nu. Förbered dig att ta emot honom. Ödmjuka dig för honom och öppna dig för honom. Så här står det i Uppenbarelseboken. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det är Jesus som säger det till dig och till mig idag. Det är Fadern som knackar på din dörr. Det är inte din förträfflighet. Jag tror vi många gånger tänker så. Vi hör att det inte är så, men vi tänker så. Det är inte din förträfflighet han frågar efter. Han frågar efter dig. Han är kungas kung, mäktig och stark, men han rider på en åsna för din och min skull. Det är fantastiskt. Fadern själv söker dig och mig idag. Han älskar dig och mig oändligt mer än vad vi kan älska honom. Hör ni mig? Jag hoppas ni hör mig. Eller egentligen, hör Herren. Hör ni Herren? Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Vi ber. Tack för din närvaro här, himmelske far. Tack för att du har öppnat en dörr mot framtiden som är så sprängdfylld med förhoppning och förväntan och något att se fram emot. Både i den här tiden medan vi lever och i den tiden som kommer. Tack för din närvaro här. Och Herre, vi ber tillsammans att du inför denna julen ska tränga in igenom det skal som vi bär på. Du vet att vi lyssnar så många gånger till ord, men de är borta dagen efter. Låt dina ord få ruva i oss. Låt dem fylla oss med jubel och glädje. Låt den lilla tro som vi bär på spränga oss, fylla oss med din härlighet. Tack för att du är här. Tack Jesus att du red in i Jerusalem och att du har gett oss löfte om att du också rider rakt in i våra liv och våra hjärtan idag. Håll oss i din hand och låt det här få bli en jul som vi fylls av dig, din ande och ditt hopp och din glädje. Vi ber så i ditt namn, Herre. Amen.